Jag ska läsa ur Matteusevangeliet 25, verserna 31-46. När Människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på härlighetens tron, och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom, ni har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Sen ska han säga till dem som står till vänster: gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar. Jag var hungrig och ni gav mig inget att äta. Jag var törstig och ni gav mig inget att dricka. Jag var hemlös och ni tog inte hand om mig. Jag var naken och ni gav mig inga kläder. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då kommer också det att fråga: Herre, när skulle vi ha sett dig hungrig eller törstig eller hemlös eller naken eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp? Då ska han svara dem: sannerligen, vad ni inte har gjort för någon av dessa minsta, det har ni heller inte gjort för mig. Dessa ska gå bort till evigt straff, men det rättfärdiga till evigt liv. Låt oss be. Och Herre, vi tackar dig för att vi får vara dina barn. Att vi får tro på dig, Jesus. Att vi är får i din jord. Vi ber för den här gudstjänsten att vi ska få bli fyllda av din kärlek. Fyllda av din kärlek och se med dina ögon i vår vardag. Där vi hittar någon av dina minsta. Som vi kan hjälpa. Kanske med något litet som vi glömmer med ens. Eller något stort som kan förvandla den människans liv. Herre, jag ber att du utrustar oss. Att du hjälper oss att lägga av bördor och sånt som hindrar oss att vara kärleksfulla kristna i det här samhället. Hjälp oss i skolan. Hjälp oss på arbetet. Hjälp oss bland grannar och när vi har våra hobbies och fritidsintressen. När vi gör våra sysslor och går på stan. Jag ber att vi ska kunna se när någon behöver en smula av ditt rike. Och himmelske far, kom till oss nu i gudstjänsten och undervisa oss med ditt ord. Undervisa oss med sånger och psalmer. Och hjälp oss att få upp ögonen för ditt rike.
Bäst att dricka innan. Innan jag sätter på micken, men jag hann inte. Idag är det domsöndagen. Och Eva läste texten från Matteus kapitel 25. Om när vi kommer komma inför Kristus. Den slutgiltiga domen. Normalt sett, eller vad jag förstått, ofta så är det här en dag där man i en sån här församling låter någon annan få gå fram och predika. Man bjuder in någon utifrån. Så slipper man själv ta i det här. Men nu står jag här och Patrik är faktiskt i missionskyrkan och pratar om domsöndagen idag. Så att vi kör på för fullt. Både jag och Patrik. Och jag tänkte faktiskt börja med att tala om nybakade bullar. För finns det någonting som luktar så gott som nybakade bullar? För mig väcker det här väldigt starka minnen till liv. När jag kommer hem efter att ha varit ute och lekt en dag, öppnar dörren och så möts jag av en väldoft av kanelbullar. När jag tänker på dessa dagarna så blir jag enormt varm och glad inombords. Och när jag då öppnat dörren står den här doften av kanelbullar. Så jag kan tänka mig att det gick ganska snabbt att få av sig kläderna. Och det tog ganska kort tid att ta sig från ytterdörren till köksbordet. Där jag slog mig ner och fick ett stort kallt glas med mjölk. Och fick ta hur många bullar jag ville under den här rutiga handduken. Och det här är för mig en glimt av himmelriket. Hemma vid köksbordet, väldoften av de här kanelbullarna och ett glas med kall mjölk. Jag kan också minnas när jag var liten, riktigt liten och hade svårt att sova på natten. Och när jag knallade upp, lätt sovande upp till mamma och pappa i deras rum och lämnade mig ner mellan dem i sängen. Och jag kan fortfarande minnas hur mamma och pappa luktade. Jag minns helt klart vilken parfym mamma använde under mina uppväxtår. Men någonting som är ännu starkare, det är hur mamma luktade mamma. Utan tillsatser liksom. Och det var en doft av himmelriket för mig. I torsdags så hyrde vi ut kyrkan här till Södertälje kommun. Och de hade en föreläsning här. Och det var en kirurg som hette Emanuel. Och han talar om hur vi bemöter varandra. Och han talar om att beroende på hur vi bemöter varandra så påverkar det vår omgivning. Och han talar också om att det finns forskningsresultat som visar att ett positivt bemötande hjälper till läkandeprocessen hos en människa. Ett leende, en vänligt handslag, ett positivt ord hjälper den som behöver hjälp att bli hel inombords och även utanpå. Och visst är det fantastiskt när man tänker efter. Att genom hur jag bemöter andra kan jag få andra att må bättre. Och jag tror också att det finns en annan verkan här. Att genom hur jag bemöter andra så mår jag också bättre. Själv. Så att då kan man ju se att det här är någon slags spin-off-effekt. Om jag ler mot er så kanske någon ler tillbaks. Och så går vi runt och så går vi runt och vi bara ler. Och vi bara mår bättre och bättre. Och han liknar det här, den här Emanuel, kirurgen från Arvika. Han liknar det vid att vi alla luktar någonting. Att vi sprider dessa lukter runt om oss var vi än går och var vi än gör. Det luktar olika i vår hem om ni tänker efter. Det luktar inte samma sak hos varandra. Det luktar olika i olika hem och det luktar faktiskt även här i vår församling. Och jag tror att alla vi kan också ha speciella minnen när vi tänker på lukter. Jag har ju mina kanelbullar. Jag har massor andra också. För luktminnet, det är faktiskt starkare än det visuella minnet. Och vi alla är, tror jag, medvetna om och vill lukta gott. Eller sagt, dofta gott. För att lukta, det kan ha en lite negativ betoning. Men att dofta, det låter mer positivt. Och vi gör nog allt för att vi ska dofta gott. Och jag duschar med en doft av havsbris. Använder deo som luktar talbar. Använder hudlotion med svag doft av sommar. Och det som har hår, använder hårspray, vax eller gelé av en svag eller en doft av vanilj. Och så toppar man det med en lätt dusch av parfym av en sötstark doft av sadelträ och kanel. Men det stannar inte där, utan då klär vi oss i kläder som är sköljda i vår tvättmaskin i en doft av syren. Jag har inte skrivit det här, men jag plötsligt ser mig själv som en wunderbaum hängandes vid. Jag vet inte vad ni ser, men för mig så blir det lite påtagligt. Vi alla luktar eller doftar någonting. Och ibland alldeles för mycket. Och det har hänt ibland att jag möter personer på stan vars doftspår jag kan följa länge efter att det har passerat mig. Då kan jag börja fundera på vad han eller hon försöker dölja. Hur jag än vill att andra ska uppfatta att jag doftar eller luktar gott, så räcker det med att jag lägger en liten oskyldig fis. En sån här ljudlös, ni vet. Så tränger det undan all väldoft som jag försöker sprida. Som ni förstår så kommer den här predikan handla om vilka dofter jag sprider. Hur ser vårt samhälle ut idag? Hur värderar vi varandra och varandras existens? Har blivit allt för van att försvara och motivera min existens med effektivitet och resultat. Och min spontana reaktion är att jag går till svar, till försvar eller faller lätt in i prestationstänkande när min existens eller min person ifrågasätts. Prestationsprincipen som finns överallt i dagens samhälle är vår moderna världs evangelium. Detta har tyvärr faktiskt smygit sig in inom kyrkans väggar. Effektivitet, resultat, prestation, det möts vi faktiskt av här också. Och i vårt samhälle idag så finns det faktiskt väldigt liten plats för förlåtelse och knappt ingen plats för nåden. I Matteus evangeliet vers 34 står det så här: sedan ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som han väntar er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och gav mig att äta. Jag var törstig och gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Och då kommer det rättfärdiga att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig, eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Även det orättfärdiga svarar på den här frågan på ett annorlunda sätt. Och i den här texten från Matteus, det handlar om gärningar. De gjorda gärningarna och de ogjorda gärningarna. Det står inte ett enda ord i texten om tro. Men i texten Men texten säger egentligen allt om tro och trons grunder. Den tro som Jesus förkunnar om och om igen under de åren är aktiv. När jag först läser texten förstår jag att jag behöver tid för den. För jag reagerar på den. Jag tror vi alla reagerar på den när vi läser den. Vanligt är att jag först tänker att jag ska göra mer. Prestera mera goda gärningar. Att jag måste göra mer gott. Och för mig så blir det obekvämt. Det måste jag säga. Och en viss rädsla väller inom mig. Jag blev en lite stressad över att jag kanske inte hamnar på det rätta stället. Vilken sida kommer jag stå på? Vänster eller höger sida om Jesus Kristus? Och så börjar jag fundera och kalkulera hur jag ska göra för att minimera alla fel jag gör. Och på något sätt försöka bli allt mer fullkomlig. För när det är min tur att träda fram inför Kristus så vill jag ju helst få ett MVG. Eller i bästa fall ett godkänt. Men är det verkligen så jag ska uppfatta den här texten? Och är det mitt mål här i livet att bli godkänd? Och är inte detta sätt att tänka ett sätt att försöka göra någonting som är totalt omöjligt? Att inför Gud, han som vet och känner allt vi gör, försöka dölja den jag är. Hur jag doftar utan duschtvål som luktar havsbris. Och texten är helt tvärt emot dagens samhälle. Och vi sprider en bild av nådens rike som träder fram inför oss. Inför våra ögon. I och med att Kristus kommer i sin härlighet med alla sina änglar. Då kommer jag inte bli bedömd efter vårt samhälles effektiva resultatbedömning. För den som dömer, han har själv försonat synder och otillräcklighet. Han dog i förnedring och han kom tillbaka, eller kommer tillbaka i härlighet. Gud ser inte till motiven, han ser till motiven, inte till resultatet. För det är då vi kommer inför Kristus som vi är. Med den väldoft eller odör som vi inte på något sätt kan dölja inför honom. Han känner oss redan utan och innan. Och vi kan inte dölja det med ytlighet. Hur vill jag dofta när jag möter Kristus? Hur vill du dofta när du möter Kristus? Något som väcker mitt intresse i texten är det bland annat hur det rättfärdiga och det orättfärdiga blir så förvånade. När Jesus i verserna 37-39 och vers 44 berättar om deras svar på hans beskrivning av rättfärdiga och orättfärdiga gärningar. Då står det så här. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig dricka? När såg vi dig hemlös och tog hand om dig? Eller naken och gav dig kläder? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Vers 44 står det om hur de orättfärdiga svarar. Eller frågar. Herre, när ska vi sätta dig hungrig? Herre, när ska vi ha sett dig hungrig? Eller törstig eller hemlös eller naken? Eller sjuk eller i fängelse och lämnat dig utan hjälp. De reagerar på så olika sätt. Och förvåningen avslöjar dem. Det de gjorde eller försummade skedde automatiskt och av sig själv. Men för de båda var det de gjorde eller inte gjorde så naturligt att de inte ens tänkte på det. Och här kan jag känna att det doftar väldigt olika i den här situationen. Kan jag förändra hur jag doftar redan idag? Själv tänkte jag på att jag ska försöka göra rätt. Och hur kan jag försöka göra rätt på rätt sätt? Med rätt inställning och med rätt hjärta. Hur kan jag bli naturligt god utan att pressa fram något? Hur kan jag utan att reflektera göra gott utan att fundera på vad det ger mig eller vilken nytta det får för mig? Hur kan jag bli naturlig rakt igenom? I en predikan som jag lyssnade till och som jag tror jag faktiskt har nämnt om någon gång tidigare. Det var en predikan av Thomas Sjödin. Han är författare och han arbetar som pastor i Smyna församlingen i Göteborg. Där han hade ett tema över sin predikan som heter Ett förtroendegivande liv. Och där berättar han om sin far som hade ett uttryck som lät så här. Det är guld rakt igenom. Och det menar han med att det var någonting som var av väldigt, väldigt hög kvalitet. Det var guld rakt igenom. Och min naturliga reaktion är, dit vill jag. Om jag tänker helt egoistiskt. Jag vill ju vara guld rakt igenom. Men jag vet ju ibland, allt för ofta tyvärr, att jag luktar lite illa. Jag luktar ju lite fis ibland. Men jag har ju både en önskan och strävan om att bli guld rakt igenom. Och den här strävan och den här önskan är ju helt omöjlig. Jag kommer aldrig bli rätt. Jag kommer aldrig att bli guld rakt igenom. Jag kommer aldrig lukta talbar enbart. Inte här på jorden. Och det är frågan om man ska sträva efter det så här mycket. Att bli mycket väl godkänd när jag står inför tronen. Men nu kan min doft bli en naturlig doft. En havsbris eller en fis rakt igenom. För det måste väl vara bäst att vi är sanningseniga. Att vi står för den vi är. Eller är det bättre att vi försöker dölja oss? Eller att jag försöker dölja mig bakom handlingar, fasader och dofter? När jag läser texten så kan jag se att jag kan aldrig förtjäna att få vara tillsammans med Kristus i härligheten. I paradiset på grund av att jag gör saker. Det är viktigt att vi gör och att vi handlar. Men det finns någonting som är viktigare. Det är mitt hjärtas inställning. Gud vill att vi älskar honom först. Och hur gör vi det? Det gör vi genom att älska de människor som vi möter i vår vardag. Vi älskar Gud genom hur vi bemöter varandra. I Bibeln så finns det en klar och tydlig uppmaning. Och en befallning. Att vi ska älska varandra. Genom hela Nya Testamentet. Så går det som en röd tråd. Återkommer om och om igen. I evangelierna i Matteus, Markus, Lukas och Johannes. Så står det. Älska era fiender. Och be för den som förföljer er. Det står att vi ska älska din nästa som dig själv. Älska Herren i Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ, med hela ditt förstånd. Markus fortsätter i samma anda. Älska honom av hela ditt hjärta, av hela ditt förstånd, av hela din kraft och älska din nästa som dig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. Lukas lägger till. Då ska din lön. Då ska er lön bli stor. Ni ska bli den högsta söner. Om vi älskar varandra. Jag ska bli älskad av min fader. Jag ska älska honom. Säger Kristus. Jesus Kristus. Och jag ska visa mig för honom. Står det i Johannes. Johannes 15 och vers 17 så står det. Jag befaller er att ni ska älska varandra. Paulus fortsätter i sin undervisning när han undervisar om budorden. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte dräpa. Du ska inte stjäla. Du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas i orden: du ska älska ditt nästa som dig själv. Jakob, Jesu bror, som en borde ha lite inside information, tycker man. Om vi älskar varandra, säger han, så står det att då gör ni rätt. Petrus, han vill att vi ska älska hängivet. För om vi gör det, så gör det att många synder blir förlåtna. Vi ska älska inte med tomma ord, utan med handling och sanning. Jag kan fortsätta. Johannes 4 står det så här: om någon säger jag älskar Gud men hatar sin broder, då ljuger han. Till den som inte älskar sin broder som han har sett kan inte älska Gud som han inte har sett. Och detta är det bud som han har gett oss, att älska, att den som älskar Gud också ska älska sin broder. Luther, han säger så här, han sammanfattar det här bra: goda gärningar gör ingen människa god. Men en god människa gör goda gärningar utan att lägga dem på minnet, ty det är alldeles naturligt för henne. Jag är långt ifrån guld rakt igenom, och allt för ofta så upptäcker jag att jag sprider en stank runt om mig som inte är god. Och allvarligt talat så kan jag ibland tänka på att jag inte kommer att få vara med Kristus i paradiset på grund av att alla de tankar och gärningar som jag ibland gör är riktade åt fel håll. Jag fick höra en liknelse häromdagen om en metalldetektor som jag tyckte var så bra. När jag ska ut och flyga med ett flygplan så måste jag gå igenom en metalldetektor. Och röntga ska jag också göra allt som ska med in i planet. För att jag ska få komma med in i planet så kan jag inte, och jag får inte, dölja någonting. Har jag tänkt att ta med mig någonting som kan förstöra, påverka, skada flygresan, och att jag inte vill acceptera de regler och förordningar som finns inför att flyga, så får jag inte följa med. Och mina handlingar gör att jag också måste ta ansvar i dessa handlingar. Och eventuellt kanske få ta ett straff. Ett kännbart straff. Att stå inför tronen, inför den slutgiltiga domen, och den här metalldetektorn, det är kanske ett taffligt försök att beskriva hur det är. Men i paradiset måste det finnas fullkomlig renhet, härlighet och fullkomlighet. Jag kan inte ta med mig, jag får inte ta med mig, det finns ingen möjlighet att jag tar med mig någonting som smutsar ner det. Varken jag eller du luktar till och från speciellt gott. Och vi är ju inte alltid guld rakt igenom. Men det som är så fantastiskt är att när vi står inför Kristus, inför den slutgiltiga domen, så bedöms vi. Och vi, om vi anses vara värdiga, så blir vi fullkomligt rena. Där kommer vi få vandra med honom i det himmelska paradiset. En himmelsk väldoft. Och för mig, jag vet inte vad det luktar för när du tänker på himmelriket, men för mig så luktar det nybakta bullar. Redan nu men inte. Jag vet inte om ni har hört det. Patrik Forsling, vår föreståndare, har predikat och undervisat om det här tidigare. Redan här och nu kan vi uppleva fragment av det himmelska genom att var och en av oss kan välja att gå den vägen Jesus Kristus gick här på jorden. I Romarbrevet står det: därför ber jag er vid Guds barmhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelse av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Att leva i Guds närhet och i hans närvaro uppenbara redan nu, men ännu inte, himmelriket här på jorden. Att jag väljer bort viljan till självhävdelse, egoism, självcentrering, mot att älska min nästa. Och att hålla mig i Guds närvaro, det gör någonting med mig och det gör någonting med oss. Och det gör någonting som vi själva inte är medvetna om. Redan nu och här förvandlas vi sakta men säkert, på grund av att vi är i Guds närvaro, mot att bli mer lika honom. Vi låter och vi väljer Jesu Kristi kärlek få lysa genom våra ögon, våra händer, vår mun, öron, tankar. Och i de mötena med människorna som finns i vår närhet, med olika slags behov, kan vi, utan att ens veta om det, sprida en väldoft som ger en försmak av himlen. Och kanske blir min reaktion som en rättfärdig. Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat, eller törstig och gav dig att dricka? Valet är mitt och valet är ditt. Vilken doft vill jag sprida när jag går härifrån idag? Ska vi be tillsammans. Tack underbare far. Tack att du dog för oss. Du tog våra synder. Det som hos oss luktar illa, det tog du på dig. Jag ber om din förlåtelse att vi har så svårt, och jag har så svårt att kunna leva i din närhet. För jag brister och jag trillar och faller allt för ofta. Men du sträcker ut din hand och du reser oss upp. Och du vill vara med i våra svåra stunder. Och du vill vara med i våra glädjestunder. Tack underbare far, att vi får ha gemenskap med dig, trots att vi är de vi är. Hjälp oss att hålla oss nära dig. Hjälp oss att ha blicken fäst på dig, så att vi kan få bli påverkade och att du kan få skina genom oss. Att vi kan få sprida en väldoft i vår omgivning. När vi möter människor som ännu inte har lärt känna dig, så kan vi få ge